Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Har ni rått, Simon, du ska plugga?
Jag uppträder på Stockholm Comedy Club den 26 november. Sen så gör jag mig ut på The Anal Calzone World Tour med Frey och Joy, det vill säga far och son och Joy Mbata. Googla det för mer info. Och glöm inte att köpa biljetter till En slapp timme på gardenfors.se. Stockholm, Malmö, med flera ställen.
Mm. Har du något, Anton?
Ja, den 26 så kör jag oslipat på Bunden bar med bland annat Aron Flam.
Nice. Något mer?
Tror inte det.
Nej. Jag har då den 25, dagen innan ni har konkurrerande gig, ska jag konfa Norra Brunn. Då får man jättegärna komma dit och kolla.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Specialisterna. Specialisterna.
Specialisterna podcast.
Du vill inte säga välkommen.
Välkommen. Välkomna. Det kan vara två som lyssnar. Tre till och med. Man sitter så som förr i tiden runt radioapparaten och bara lyssna när Ingo boxas.
Jag intervjuade Peter Harrison, den gamla skådisen, till arkivsamtal. Och då så frågade honom om han visste vad en podcast var, eller om han så här, han hade nog aldrig hört en podcast. Och så berättade han, jag har en poddradio, men jag vet inte hur man använder den.
Vad menar du, har en dator?
Jag vet inte, kanske. Jag vet inte vad han syftar på. Och sen så när jag berättade, jag kan skicka länken, för han hade ju e-mail och sådär. Så han, jag kan skicka länken till det avsnittet när jag släppte. Så åh, det kanske jag kan lyssna på i min poddradio som jag aldrig har använt. Jag ville inte riktigt fråga honom vad det här. Jag fick upp en bild av en sån här liten gammaldags radioapparat som var. Men det kanske var
förväxlat med iPod.
Ja, jag tänkte kanske kan vara en iPod. För en iPod är ju någon form av poddradio.
Ja, det är det faktiskt.
Även om radio, jag vet inte vad ordet radio betyder. Radio. Radioaktivt och så vidare.
Men det har med
strålning eller liksom
vågorna att göra, ja, kanske. Men radiovågor säger man det.
Så det är frågan om det är en radio överhuvudtaget.
Men podd radio kommer från iPod. Från början.
Ja, det gör det nog, ja. Podd betyder väl bara behållare eller kapsel egentligen.
Ja.
Men, Men det påminner lite om, jag hörde en intervju med Chevy Chase när han hade gjort uttalat my email is in New York. Att de hade frågat så här, att de kunde skicka ett e-mail, så sa han att hans e-mail var i New York, så han kunde inte kolla för han kom dit. Men så var det ju lite mer förr när man hade typ en dator med ett mailprogram kanske.
Mm, mm.
Men det här var nog väldigt sent, så att det ändå blev komisk effekt.
Ja. Men jag hade min första mail förstod jag inte heller att man kunde ha den på olika datorer.
Nej.
Det var ju svårt att greppa.
Vad hette din första e-mailadress? Eller hette adressen?
Jag tror den hette Indianapolis.
Man tänker på Indianapolis.
Ja.
Staden.
Men det var väl lite ordvits på det. Men det var en karaktär som jag hade.
Som du bara brukade tramsa och improvisera kring, eller?
Ja, precis. Och skriva som och sådär. Han var... han associerade hela tiden. Att det var mycket så associeringslekar. Att om han sa någonting så här, Albin är jävla ful i den tröjan. Tröjor görs av barn i fattiga länder. Länder. Vad är grejen med det? Kan vi inte alla bara... Ja.
Ja, men som, det finns vissa frågesporter som är uppbyggda så. Där man inte riktigt ska fatta i början var frågan ska landa någonstans.
Mm.
Det kanske ni har hört.
Ja.
Vad var din första e-mailadress? Var det något roligt?
Nej, det tror jag inte. Det var nog så. Albin.olsson13 eller sånt.
Var du 13 när du
skrev? Nej, alltså, men det var nog att man, när man skrev in sitt namn så fick man liksom förslag så efter... Nej, var inget. Men jag var ju väldigt, alltså jag kanske var 10 då när jag fick min första.
När fick du din första?
Det var nog 1996. Jag kommer ihåg min lilla syster hjälpte mig att registrera det. Då registrerade jag gullemuff@hotmail.com. Och jag gjorde en tecknad serie som hette Gullemuff. Det var en av de tidigare serierna jag fick publicerad.
Mm.
Då var det namnet. Jag hade sett, det finns ett godis som heter familjeguff, har Albin berättat att det, var det ditt favoritgodis eller du bara sa att det var pedofilgodis?
Nej, det är en kompis ex-flickväns favoritgubbgodis. Alltså det är sånt riktigt jävla, det är ju pedogodis liksom, att man köper.
Bing! Nu kan man räkna på hur många sekunder det tog innan första pedoreferensen kom.
Men för att det är ju sån, en gubbe som inte riktigt vet, han har liksom inte riktigt koll på vad barn gillar. Han köper sån lite blandning så det är säkert någonting här i de gillar barnen.
Men det fanns, guff är i alla fall någon form av mjukt godis tror jag. För att jag kommer ihåg, jag hade sett en godisförpackning som hette Gumleguff eller Gumbleguff eller något liknande, Gumleguff. Och så tyckte jag att det lät så gulligt. Sen jag gjorde en serie om en gullig kanin som sen mot slutet runkar, pissar, skit och spyr. Samtidigt så tänkte jag ska hitta på ett väldigt gulligt namn. Och då så vet jag inte om jag sa gullemuff. Det lät lite som det där gumleguff som jag tyckte lät så gulligt i munnen. Men sen så hade jag den adressen, men sen tyckte jag att det här muff, det stavades med M-U-F på slutet, att associeras lite för mycket med Moderata ungdomsförbundet. Och sen, plus senare tid så har nästan alla associerat till fitta, alltså muffen. Det var inget vi sa i Järup eller i Lund, där jag bodde då på den tiden. Muff om fitta, det var kanske någon som hade varit... Någon som hade varit utanför Skåne som hade snappat upp det, men det var inte ofta liksom. Det var inget jag associerade till.
Jag sa man muff alltså?
Nej, jag sa inte det.
Nej, men sa någon det för riktigt eller var det bara... Ibland finns det sådana ord som man tänker bara folk säger på skoj, men ingen säger på riktigt.
Ja, som kusimurra har jag nog aldrig sett någon säga på allvar, hört någon. Jo, kanske min mamma. När jag frågade vad porr var när jag var liten, så tror jag att hon beskrev det som att det kan vara till exempel en kvinna som visar sin kusimurra. och då så hade jag lite dålig koll på liksom vad ska vi säga, inte genetik utan anatomi. Mm. Så jag trodde att Kusimurra, att jag trodde man hade olika hål för liksom ett hål man födde barn ur, ett man knullade ur, ett man pissade ur. Vilket i viss mån är sant, man har ju urinröret, men att det var liksom, och så, alltså jag tänkte att det var en 3-4 hål där nere som man liksom var tvungen att verkligen pricka rätt om man nu skulle ha vaginalsex.
Ja. Och det är ju också i viss del rätt.
Ja, det är det ju. Men det är mest 2 hål då, alltså som man ska pricka rätt.
Mm.
Men jag hade riktigt dålig koll. Jag trodde ju även vid något tillfälle när jag var liten att man skulle liksom köra in någonting i kuken när man knullade. Att jag hade glömt, jag hade säkert sett vad tjejer hade mellan benen, men jag fantiserade om liksom hur, för det, jag fann att man skulle föra in någonting, och så hade jag blandat ihop det, någonting i kuken.
Mm.
Jag hade väl typ, jag är omskuren, men jag hade väl lite förhud kvar, så jag tänkte liksom, för att mitt ålder kunde ändå gå in i liksom i förhuden lite halvvägs, tänkte att där kör man nog in någonting. Så det var inte i hela urinröret jag tänkte att man skulle köra in någonting.
Utan mellan skaft och förhud typ.
Ja, mellan ollon och förhud. Typ, att man, som man har hört i efterhand uttrycket docka.
Ja, just det.
Har du känt till när man för någon annan mans förhud över ollonet?
Ja.
Det var något rockband som det ryktades att de dockade sina gesäller. Med sina förband. Ja. Att de dockade dem.
Det var när jag fick det förklarat för mig, docka första gången. Mm. Då var det bara någon som sa så. Man tar, bara drar bak förhuden. Mm. Och så bara pussas ollonen. Och så drar man över förhuden. Sen kör man så. Så bara då kör. Nej, man bara kör. Så man bara står och rör sig lite.
Men vad, är det bara en ball grej?
Docka är det, tror jag. Mm. Eller, jag tror det är väldigt sällan män har sex kuk mot kuk.
Mm.
Sword fight kanske det kallas.
Ja.
Men det är ju, det är kanske den första tanken, i alla fall den här politikern som visade, eller det är ju en känd grej, när man visar finger mot finger, funkar inte.
Mm. Går inte, når inte, passar perfekt.
Ja, och nu höll då, för er som inte är i studion, så höll Anton upp ett finger som han formade som ett O, ett pekfinger. Och så gjorde han olika kombinationer där de fördes in i varandra. Eller inte. Eller inte lyckades.
De lyckades inte, för det ena går ju inte. Mm. Det andra når ju inte.
Var det Jan tredje, Bovin från Ny Demokrati? Eller någon sån,
det var väl en Ny Demokrati gubbe. Bra argument.
Mm, faktiskt. Ni ser ju själva. Mm.
Han glömde rövhålet.
Yeah.
Han ignorerade kanske. Men när jag blandade även ihop kuk och fitta när jag var liten.
Alltså
jag blandade också ihop runka och knulla. Det var någon som hade tecknat en kuk på ett elskap i Järup. Och så, jag tyckte inte det såg ut som en penis. Så frågade jag en kompis som var lite äldre, eller han sa att det där är en kuk. Då tänkte jag, det är förmodligen det kvinnliga av könsorganet någon har försökt avbilda här. Och så tänkte jag att kuk var ordet för det.
Det är roligt att du säger tecknat en kuk på ett elskap.
Klottrat, ja. Jag har respekt för bildkonst.
Ja.
Mm. Och sen så runka. Det var nog bara att jag inte riktigt visste vad runka var. Men jag fattade att min kompis skulle vara lite snuskig. Då hade han, imiterade han någon finsk brytning och sa så här: ligger du där och runkar din gamla CP-truck? Väldigt mycket fel i den meningen. Alltså dels att man kallar någon för CP-truck, som jag då tänker det ordet för rullstol. Man kallar någon för din gamla rullstol. Finska brytningen var helt omotiverad. Och sen då att jag trodde, ligger du där och knullar? För jag minns att jag tänkte att det var lite ologiskt att det var en person som var ensam och knullade. Att jag visste att man var två om att knulla, men jag tänkte att runka betyder nog knulla.
Mm-hmm. På tal om det med många fel. Jag tänkte på den här komplimangen som man säger ibland. Ja, det här var ju inte helt fel. Kanske man får in i mat sen.
Mm. Ja, det var inte så dumt. Eller?
Ja, eller, men just för det här var inte helt fel. Ja, det här var inte helt fel.
Ja, mm. Vad är det med den?
Jävla snål.
Ja, det är det ju. Men det är ju, humorn är ju att en understatement. Ja. Det är ju samma, ja, det som ju så... det här var inte så dumt. Eller?
Ja, men det är ju... Då tänker man, vad är det som är helt fel då?
Det skulle kunna vara något helt annat. En yxa i huvudet.
Ja. Jag tänker, då är det ju en... Eller en det är inte helt fel, men yxa i huvudet. Du måste ju ha... Det är väldigt fel. Men det är inte helt fel.
Men vad är det du undrar över, vad det är som är det värsta som finns i hela världen?
Det som är mest... Det som är så fel att det blir helt fel. Alltså det måste vara fel på alla nivåer. Alltså ett sönderknullat spädbarn som man har knullat sönder på grund av dess hudfärg.
Ja, det är helt fel.
Ja, det bör, vi börjar närma oss helt fel i varje fall. Man kan kanske...
Ja, fast det kan ju bli mer om att... Alltså, jag tror... Många av oss i det här rummet har jobbat med den typen av effektsökeri där man försöker hitta på det värsta som finns. Jag och Anton gjorde det när vi gjorde en videospecialisterna som finns på YouTube, där vi berättar vad som Bellman historia. Vad heter det om man ska söka på det på YouTube?
Bellman, specialisterna Bellman, tror jag.
Men där så det var ju knulla spädbarn i ögonhålan och sånt jag körde med.
Ja.
Men du tog det lite mer till en less is more-nivå.
Ja.
Där du bara beskrev ett ganska realistiskt sexuellt övergrepp som inte innehöll några extravaganta inslag, ja, utan bara en vanlig våldtäkt, skulle man säga. Till och med kanske gråzonsvåldtäkt.
Ja.
Eftersom din karaktär då inte sa nej eller vågade säga nej.
Ja, precis.
Och den blev ju mycket obehagligare än min lägga satsen när man tryckte ut ögonen på en nyfödd bebis och så här, för det blev för bizarrt, min grej, medan din känns mer nära verkligheten och blev därför obehagligare. Det blev mer fel, det kändes mer fel.
Det var också att man då beskrev att jag beskrev mer känslorna kring det, alltså, nu var det ju en gris.
Ja, vi gjorde en variant på historien om när Bellman ska gå in i svinstien och grisen springer ut, för att i originalhistorien är det Bellman fäs. Men så gjorde vi en The Aristocrats-variant av det där man skulle göra det så grovt som möjligt.
Ni kan kolla upp det, det är en videosketch på Specialisterna Humor på YouTube. Bellman heter sketchen.
Jag satt också på att...
Men jag tänkte det här med då helt fel, att men då sönderknullat spädbarn, eller ja, sönderknullat spädbarn som man knullat sönder, ett spädbarn som man knullat sönder på grund av dess hudfärg.
För att man tycker det är så sexigt med den hudfärgen.
Ja, för att man hatar den.
Eller kan det vara för att man gillar den hudfärgen, så man vill gärna ligga med det spädbarnet.
Men
det
blir inte helt fel, alltså du är ju
mer positivt. Det är nog mer positivt att man knullade på grund av sexuell lust än av hat.
Det är det ju. Alltså, det är ett hatbrott också.
Det är ett hatbrott.
Ja.
Och då tänker jag...
A crime of passion.
Att man kan piffa upp och modernisera det här uttrycket då. Det här är inte helt fel. Så nästa gång man får in en tallrik med mat och tar första tuggan, så kan man istället säga, det här var inte ett sönderknullat spärbarn som man knullade sönder på grund av dess hudfärg.
Ja, det stämmer. Fast, då kan folk tappa aptiten.
Men för att göra det lite mer catchy så ska man kanske bara säga, det här var inte ett sönderknullat spärbarn. Det blir lite mer catchy. Men det kan väl ändå de flesta vara med på, att det, ja, men det är ändå tillräckligt fel för att gå under helt fel.
Jag diskuterar på...
Ska vi lämna sönderknullade spärbarn nu, menar du?
I viss mån.
Ja, för jag har en grej till som jag...
Okej, släng in sönderknullade spädbarn.
Ja. Och det här är bara ett skämt som jag inte har testat än. Vet när man knullar ett spädbarn, står och knullar ett spädbarn och tappar det. Varför landar det alltid med ansiktet ner? Ja, nu har jag fått ut mitt
spädbarn. Nu lämnar vi sönderknullade spädbarn.
Och går vidare.
Och går vidare på det värsta som finns. Nej, men det var, eller det var på det spåret i alla fall. Det var en gästbok på internet som heter Seriefox gästbok, där jag och några andra serietecknare brukar. Det var innan liksom Facebook slog igenom och sånt, som så man förde sina diskussioner i den gästboken. Och då var det, det fanns en serietecknare som jag glömt vad hon heter, men som gjorde en seriebok eller en skämtteckningsbok som hette Om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem. Den var lite lätt antifeministisk, skulle jag beskriva den som. Mm. Att det var mer så här, en tjej som gillade lite att bli nypt i rumpan liksom. Eller det var så skämt om den.
Ja.
Och så började, och så skrev, för hon skulle då vara med i samma tv-program som jag tror David Liljemark. Så skrev jag så här, ah, men kul att du ska vara med i samma program som hon, om ingen grupp våldtar mig snart så går jag hem. Och sen så började folk bygga vidare på det här liksom, var, och då blev det lite åt det här hållet som jag gick kanske så här, om ingen går och gör en näsring av min ringmuskel och skär ut den med ett rakblad, alltså mer åt det hållet.
Mm.
Men jag tror att Pontus Lundqvist, den här serietecknare, han satte nog liksom tonen för vad det mest obehagliga var. Då var det så här, om ingen, vänta, måste jag säga hur det var. Det var, om ingen snart lär mig älska, våga älska och våga lita på människor igen efter att ha upplevt en barndom där systematiskt blivit sexuellt utnyttjad, men sen träffar en man som behandlar mig väl och lär mig att älska och lita på människor igen. Men sen efter en 12-årsperiod så kommer det fram att han under hela vårt förhållande systematiskt förgripit sig på vår gemensamma 7-åriga dotter. Snart så går jag hem. Då blev det här sveket också från den här mannen. Det måste ju vara, och hon dras tillbaka i den här barndomen av övergreppet. Det kändes där kunde jag inte komma på något värre direkt.
Ja, men det är nästan att det ska låta som sådana domstolsprotokoll.
En trovärdig historia också.
Vi kör på här. Specialisterna podcast kör på. Vi bryr oss inte så mycket om vad som har hänt ute i poddvärlden. Utan vi har våran grej och vissa har sin annan grej, va?
Men... Mm. Ja, hur kommer klimatet bli nu då? Efter, det var ju rabalder då med Kringlan och AMK.
Mm.
Kommer det påverka klimatet någonting?
Jag tippar på det.
Tror ni det? Alltså, det känns som att nu när vi kom in på den här diskussionen, det var i alla fall inte, jag i viss mån slutat tro på det undermedvetna, men det var inte medvetet i alla fall att jag tänkte så här, nu ska jag vara grov för att stämningen, vi har ju varit rätt konsekvent vulgära sedan dag noll. Liksom.
Ja, nej, jag tänkte inte först när du sa vi kör på, så förstod jag inte riktigt vad du menar. Jag tänkte bara att du kom in med en liten klämkäck kommentar.
Ja, jag tänkte också nu lite tv-mässig Sivet Öholm-känsla.
Men det känns ju bra att prata sönderknullade spärrbarn idag. Det blir ju... Det är viktigt, va?
Det tycker jag är sånt, man, när så här komiker ofta efter det här Paris-attacken som kommer in så, men idag är det nog väldigt viktigt att vi skrattar. Så, så släpper man specialisterna på det. Idag är det viktigt att vi kan gå ihop allihop och bara prata om yxor i fittan. Prata om sönderknullade spädbarn tillsammans. Blir vi starkare.
Ja, men jag tror också jag och Simon var ju i Budapest.
Mm.
Och då det blev rätt mycket grova skämt.
Det blev det väl alltid när vi umgås.
Jo, det blev det. Men det blev ju så liksom, det blev ju extra mycket då när man liksom hänger flera dagar i rad.
Och... Ja, men det berodde nog bara på att det var flera dagar i rad och att man ska liksom, ja, kanske man ökar toleransen lite.
Ja. Jag känner nog mer att alltså när vi är i Sverige så skriver vi ibland lite mer vanliga skämt som ska funka på scener och så.
Ja, men det är för att man ska få dem att funka för en vanlig publik också. Ja. Men när man är bara, när man är lite mer isolerad, du, jag, Arman och två andra kompisar.
Ja.
Men när man var mer isolerad, då kunde man ju mer besluta brist. Då kunde man ju, då jag gjorde ju mest för att underhålla dig och Arman, liksom, ja, säga grejer, och mig själv såklart.
Ja.
Och då brydde jag mig inte om några brunnpublik.
Ja.
Eller inte för att jag så ofta får tillfälle att träna för några brunnpublik av olika anledningar. Men mackpublik får jag ibland.
Ja. Vi skrev ju också några låtar.
Mm.
Det var på covers av
Teddybjörnen Fredriksson.
Ja.
För jag brukar ha värderade hoodies.
Ja.
Så var det någon som sa då att det ser ut som Teddybjörns skinn.
inte päls.
Nej, jag tror det var skinn. Okay. Ja. Och då började vi med låten Teddybjörnen skinn.
Ja, vi gör ju sådana sketcher ibland. Man skulle kunna göra här då en sketch att du är en troubadour som nu ska du framföra dina, det blir lite som Så mycket bättre nästan.
Ja, just det.
Och
det ska ändå vara ackompanjerat av akustisk gitarr, kan man säga.
Ja, men du tänker så här då, vi ändrar lite att det här är Så mycket bättre nu.
Mm.
Och Albin är Lasse Berghagen.
Mm.
Och Simon, du är då Niklas Strömstedt. Han gör ju lite så, va? Tar en låt, gör om den lite.
Mm, mm.
Ja.
Ska jag köra? Jag hade lite olika varianter av den här.
Du är dig själv.
Okej. Okay.
Du kan ju vara dig själv.
Mm. Ja, jag är ju också musiker i viss mån, så jag kommer in.
Men då är det ju först att ni sitter och äter. Mm. Och sen har du sett Så mycket bättre, Simon?
Jag har aldrig sett ett helt avsnitt.
Då kan jag berätta hur det går till. Ni sitter och äter. Mm. Och sen plötsligt så slår någon i glaset och reser sig upp och säger, nu har det blivit dags för min version, för detta är ju Lasses dag, och jag har valt låten. Mm. Och så säger man vilken låt man har valt, och så säger jag kanske Lasse en liten kommentar, åh, den låten, ja, härligt, och
sen, vad roligt.
Ja, precis. Och så går man upp på scen och så kör man låten. Och sen så klappar de vid bordet. Lasse kanske har fällt en tår. Och sen så kramas ni. Och pratar ni lite, säger några fina ord till varandra.
Mm.
Och sen efter så är det intervjuer.
Mm.
Och då är det intervjuer, singelintervjuer liksom.
Mm.
Men jag kan vara bara någon annan artist som sitter där.
Eva Dahlgren.
Ja, Eva Dahlgren.
Du vill inte vara Mr. Cool.
Nej. Okej, okay, Så mycket bättre. Vi sitter och äter. Scenen börjar nu.
Ja.
Ja, vad gott det med.
Ja, men det var ju så det var på den tiden.
Ja, du har ju haft ett liv, Lasse.
Ja, det har jag ju haft det, va?
Bing, 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 bing!
Ja.
Oh. Mm, jag har gjort lite versioner av din låt, Lasse. Teddybjörnen Fredriksson.
Åh, vad roligt!
Mm. Då går jag upp på scenen nu. Det kommer få höra ett gäng versioner.
Ja, visst. Ett nytt grepp här, verkligen. Det var ju verkligen angenämt, alltså. Ja. Ja.
Men de är ganska korta versioner. Okej. Okay. Då kör vi igång. Första låten, Teddybjörn skinn. Teddybjörnen skinn, hans nos den var av skinn. Han var ingen teddybjörn, han var bara mitt skinn. Mm, det var den första versionen. Sen har vi Teddybjörnen judehat.
Ja.
Teddybjörnen judehat, ja det hette han. Han hade åsikter som var fullt förståeliga. Och sen kommer varianten Teddybjörnen förintelsen. Teddybjörnen förintelsen, ja så hette han. Han var ingen teddybjörn,
Förintelsen har aldrig ägt rum.
Så har vi teddybjörnen videovåld.
Teddybjörnen videovåld. Hans video var av våld. Våld var ett slitstarkt material som man byggde videoapparater av.
Mm, det var ett gäng versioner här.
Ja, fantastiskt alltså. Fantastiskt.
Det finns ju även Teddybjörn och Rövhålsson. Vi kan hålla på hela kvällen.
Ja. Ja, det hade jag gärna gjort såklart.
Och sen... Mm. Ja, det var jävla bra versioner.
Mm.
Jag hade en version också som var... Teddybjörnen, min pappa utnyttjar mig sexuellt. Ja, så hette han. Han var ingen teddybjörn. Min pappa utnyttjar mig sexuellt.
Ja, det är otroligt. Otroligt.
Mm. Ja, nej, så det var... Det var ett litet tema för Budapestresan, de här Teddybjörnen Fredriksson låtarna. Får vi höra Rövhålsson också?
Om jag kommer ihåg den.
Teddybjörnen Rövhålsson, hans rövhål var min son. Det var därför han hette så i efternamn.
Det blev också lite ologiskt, eller... Alltså man tänkte så att jag hittar någon logik i det sen att hans rövhål, alltså tänk att ni har en teddybjörn.
Mm.
Det är din teddybjörn. Och sen så teddybjörnens rövhål, själva ringmuskeln där, det är din son. Och det var därför han heter så i efternamn. Då är det ju inte riktigt, alltså det följer ju inte den gamla modellen att man ska döpa att rövhålen är pappan och sen så någon som heter Rövhålsson i efternamn.
Kjöp!
Heter Rövhålsson.
Prosit.
Tack.
Tack.
Men det följer en annan modell av efternamn. Ungefär som mitt efternamn, Gärdenfors. Att min farfar tog det efternamnet för att han bodde vid ett gärde och en fors.
Mm.
Så då så Teddybjörn och Rövhålsson, om hans rövhål är en biologisk son, så tar han det namnet.
Ja, skönt att vi fick ett logiskt sätt att se på.
Specialisterna. Bara killar.
Alltså Lasse Berghagen är rolig tycker jag. Har ni hört det här? Jag vet inte om det är någon Filip och Fredrik grej när de har sagt att han ska åka till flygplatsen och ta emot Dylan för att han är Sveriges svar på Dylan. Och så spelar de någon sån här, alltså någon Dylan-låt som är väldigt bra eller så snyggt skriven, så John is in the basement, making up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government, man in the pants. Och sen så spelar de en liten snutt då. En liten snutt av en Lasse Berghagen-låt för att visa att han är Sveriges Dylan, så är det så: och då sa vi stopp, tjobbeli toppidopp. Det var så jävla tönt.
Sveriges Dylan.
Jag såg en... Han berättade då, jag tror det var så Berg hälsa på, Carina Berg.
Mm.
Ja, då sa han så, ja det var en gång, det var väldigt roligt. Jag och min dåvarande hustru var i Norge och så hörde jag en låt på radion och tänkte jag, det här var en bra låt. Vem har skrivit den? Och då sa hon, men dumme, det är ju du. Jävla kristat skrit, jag har inte kommit upp eller någonting.
Jag träffade honom en gång, det var... Några bokdagar i... Vad fan var det? Det var en liten en ort där Jocke Boberg har vuxit upp. Vet du vilken ort det är?
Mm,
det är
Stenungsund.
Stenungsund. Bokdagarna i Stenungsund var det i alla fall. Jag var inbjuden där för jag släppte min bok Död kompis på ett förlag som hade råd att skicka en till sådana grejer. Och då skulle man ha liksom käka middag med bokbranschen och snacka med dem. Alltså så här, olika bokhandlare och boklådor och försäljare och skit. Och då hade Lasse Berghagen släppt någon bok också, jag vet inte om det var en självbiografi eller om det var en kokbok eller någonting, men han var i alla fall där och satt vi när vi käkade, så satt han vid bordet bredvid mig och jag hörde väl lite vad de pratade om sådär. Och det var jag tror säkert att någon föreslog för så här, du kan, vill inte du uppträda med en låt eller sjunga med en låt? Mm. Han var inte speciellt svårbädd, så jo, det kan jag väl göra. Och så reste han sig och frågade lite vad, jag tror han var så jävla trött på Teddybjörnen Fredriksson då.
Mm.
Så han körde, han tog av sig sin kavaj,
ja.
Och så skulle alla sjunga med.
Mm.
Kan hända att han tog av sig sin kavaj medan han sjöng också. Jag hade faktiskt inte hört den låten, eller aldrig lagt den på minnet.
Aha.
Så jag tänkte, vad är det här för B?
Men det var ju någon, det var någon som gjorde en cover på den för typ 10 år sedan. Och det var nog första gången jag hörde den. Och sen så blev den liksom, det var som lite som den här den Journey-låten, om du vet.
Don't Stop Believing.
Ja, precis. Den blev ju typ stor. Alltså den blev som allra störst typ på 90, slutet på 90-talet när den var med i den här Monster. Mm. Så är den Roller Derby scenen där då, spelar han ju den. Har ni sett Monster eller?
Den om hon är horan.
Ja, precis.
Ja.
Och sen,
nej, han har inte sett den.
Okay. Ja, men då, och den blev liksom då en sån här popfenomen liksom långt senare, alltså långt efter dem. Så Journey blev liksom större när de inte var stora än vad de någonsin var när de var som störst.
Mm.
Man, ja, det är lite konstigt sagt. Men,
alltså vi snackade om det, jag och Anton, att man borde googla en lista på låtar som du inte trodde var covers.
Mm.
Så jag blev väldigt förvånad när jag fick höra att den här Hooked on a Feeling, Björn Skifs, Sveriges första USA-etta, var en cover.
Mm.
Det visste inte jag.
Nej.
Och frågan var då, är Hooka Chaka-grejen med i originalet? För det är det som är det mest hookiga enligt mig.
Arman som vi var med i Budapest sa att Hooka Chaka inte var med i originalet.
Mm. Det vet man aldrig. Men finns det fler sådana låtar som ni har blivit chockade över att fan var det en cover?
Alla Cornelis-låtar.
Ja, jo,
det... Alla Cornelis Vreeswijk-låtar är cover tycker jag. Det är ju ändå spektakulärt.
Jo, det är det ju verkligen. Och att det mörkas så jävla mycket också. Jag såg den här, vad heter han nu? Den smala som dog i cancer. Björn Afzelius.
Ja. Björn, den smale som dog i cancer, absolut.
Ja, men hans, alltså, så här, hans två största hits är covers.
Ja, den Allting kan gå i tusen bitar.
Och även den här Du är det finaste som finns.
Mm.
Du är det dyraste.
Du menar en sång till frihet?
Ja, en sång till frihet.
Mm.
Den var också en cover. Och du nämnde lite i förbifarten, för det tog ju lite udden av den här mytbildningen av honom som en begåvad musiker. Han var bara en slapp coverartist.
Men,
liksom.
Men den alltså det är en dansk kvinna väl som har skrivit den Tusen bitar.
Och, men tusen stycken.
Men den var väl redan stor. Jag tror att den var stor den låten i Sverige. Den danska alltså. Och då gjorde han, alltså det var ingen sån ljugcover som jag tycker att det kändes som att Vreeswijk tog...
Jag tror inte den var stor i Danmark.
Du gillar
faktiskt
Björn Afzelius, va?
Ja, alltså jag har... Men jag tror att folk hade hört liksom... Alltså alla som jag känner som lyssnar på Björn Afzelius.
Ja. Det var för att du är smal och förmodligen har cancer.
men å andra sidan så Björn Afzelius väldigt ofta fått... har jag hört då. Att han... Det är många som trodde att den här... En kungens man... Alla
att jag har hört talas om den.
Jo, Maria går på vägen som leder in till byn. Och så blir hon våldtagen av en kungens man.
Ringer inga klockor.
Hugger ihjäl honom. Och sen så blir hon stenad till döds. För att då hon har dödat liksom. Hon har bara försvarat sig mot den. Men då är den väldigt så här skriven som en gammal folkvisa liksom.
Mm.
Så då har hon å andra sidan skrivit en låt som alla tror är en cover. Alltså en traditionell, en tradvisa som han faktiskt har skrivit själv.
Okay.
Så du har ändå vägt upp tusen bitar tycker jag lite med.
Men tusen bitar, han hittade den på någon kassett. Du har inte sett filmen?
Nej.
Det var ju intressantast med den tyckte jag var hans sexmissbruk.
Mm.
Om det nu finns, alltså så här, om, jag vet inte, missbruk. Då kan man ju ifrågasätta, är alkoholism och missbruk liksom en sjukdom? Och är sexmissbruk en sjukdom? Eller
är cancer en sjukdom?
Mm.
Ja, det känns ju lite mer tydligt. Alltså de flesta psykiska sjukdomar är ju lite otydliga.
Mm.
Förutom då, jag ska inte säga att Downs syndrom är en psykisk sjukdom.
Mm.
Genetisk.
Ett syndrom eller så.
Ja.
Men den skrälligaste låten som är en cover för mig i alla fall, när jag fick reda på det, det är att Bara om min älskade väntar med Nationalteatern. Som är en sån, alltså det måste ju vara deras mest klassiska låt liksom.
Hur går den?
Om idag inte var en ändlös landsväg. Mm. Och en sån väldigt vacker bit.
Mm.
Det är bara en Dylan-låt. Att han har tagit en jätte... Alltså den är typ från någon sån här bio... Alltså någon sån här basement tapes eller någon sån liksom.
Mm.
Och så har de bara, den var ju fin. Så,
är det texten också?
Ja, alltså i stort sett då, den är ju...
I Will Always Love You med Whitney Houston.
Mm.
Det var den första covern jag avslöjade.
Ja, det är väl den här aldrig ska jag sluta älska dig.
Mm. En Dolly Parton-låt.
Mm.
Och hon fick erbjudande från Elvis. Att Elvis ville ju köpa den.
Mm.
I Will Always Love You.
Mm.
Men hon tackade nej trots mycket pengar. Och sen Whitney Houston kom, så tyckte hon att Whitney Houston hade så fantastisk röst. Så hon fick den väldigt billigt.
Mm. Mm. Jag har hört någon gång, det är säkert en myt, men att sen när Dolly Parton själv spelade in låten,
så ville
Whitney Houston stämma Dolly Parton.
Va?
Alltså det här är det som jag har hört historien om.
Och då, jag tror det är en myt.
Mm.
Ja.
Men att då sa Dolly Parton, jag får väl sjunga min egen, alltså att Whitney Houston inte ens visste att det var hon som hade skrivit den liksom.
Ja.
Vadå, spelar Dolly Parton in, hon har skrivit den, men hon hade väl spelat in den och släppt den innan också?
Ja, precis. Den var ju, hon hade släppt en version av den på, vad kan det vara, tidigt 80-tal kanske eller något sånt.
Ja, då var ju Elvis död. Så då är din historia lite otrolig också.
Tidigt 70-tal kanske. Men när dog Elvis?
77 va?
77, inte 81 eller något sånt.
Du blandade ihop det med någon annan som dog 4 år senare.
Död är han i varje fall.
Det är inte alla som håller med om det.
Nej. Minns ni den gamla chipsreklamen?
Nej.
Att Elvis sprang runt på åkrarna, en svensk reklam.
Nej, det tror jag inte minns.
Man hade sett Elvis.
Nej.
Att han fortfarande levde.
Det är inte lika mycket snack om, alltså så här, det var ju vissa som tänkte så här, Osama bin Laden lever fortfarande. Eller, jag vet inte om det var snack om Michael Jackson och Tupac, var det väl snack om att han levde fortfarande.
Mm.
Men det har inte riktigt hållit i sig på samma sätt som att Elvis lever. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det så här statistik i skolan så här, 10% av alla amerikaner tror att Elvis fortfarande lever.
Mm.
Nu bara tog jag en siffra ur luften, men att det var så här, många, stor del i alla fall.
Ja, det är väl det att folk, man förstår att det blir svårare och svårare att kunna liksom komma undan med sånt stunt.
Mm.
Med alla, va? Nu för tiden kan man ju fota, filma, göra allt med mobilen.
Mm. Mm. Så. Jo, det var ju Arman, vår kompis som var i Budapest med. Hans kompisar fejkade hans död.
Ja.
Va?
Fejkade de Arman?
Jag trodde på det faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg att jag postade då grejer i den här Seriefox gästbok som jag nyss nämnde. När jag trodde att Arman var död.
Ja.
Och liksom, för jag kände inte någon av er då. Utan jag bara tyckte att han var en rolig rappare. Och liksom tänkte, fan han som... skrev, så postade jag någon rolig rad han hade skrivit och tyckte det var synd att han var död.
Ja, men det var till och med att för det var Färska Prinsen och Hyper och gjorde en Rest in Peace-låt. Den finns på YouTube med en sån fotokollage-video. Som gjorde en sån Rest in Peace-låt. Den heter, om man söker på Arman Rest in Peace, Arman med 2, eller R-man, R-man, rest in peace, eller R-I-P, så hittar man den. Men det var ju till, och sen så gick vi ut på vår hemsida med att han hade dött. En tragisk skateboardolycka.
Vad stod det? Nej, för det stod inte anledningen. För att skateboardolycka, då hade jag ifrågasatt trovärdigheten.
Jag tror det nämns i låten någonting om att han... något med någon rullbräda.
Men det var mycket också... Nej, jag tror inte det nämndes med... I låten med rullbrädan. Men jag hörde... Men jag såg... Jag kom på Wow... det var ju ett hiphop-community där folk postade. Och där kom jag ihåg att folk skrev om det.
Ja.
Och det var när någon publicerade dödsannonsen från en tidning. Det här var då innan Photoshop. Det var inte så jättemånga som var bra på Photoshop. Ja. Det var någon publicerade en dödsannons med Arman.
Jag tror det är jag som gjorde den dödsannonsen.
Okej, för jag tyckte det såg rätt trovärdigt ut. Ja. Så då tänkte jag, okej, då är det sant.
Mm.
Men du hade, var inte, vad hette du som användare då? För det kan, var väl en fake-användare eller sånt?
Ja, men jag la den upp på vår sida bara. Och sen kanske det är någon annan som har lagt den på Wow. Jag la den bara på vårt Kaffet Liv-forum eller något sånt. Och det var ju bara liksom att jag tog bokstäver och kopierade och klistrade. Jag tog en dödsannons där de hade alla bokstäver. Alla bokstäver i Armans namn fanns med i annonsen. Mm. Sen ibland fick man förstora någon bokstav. Och...
Du la ändå rätt mycket tid på det.
Ja, men jag tänkte att det ska bli... Ska
men
bli
han, så han var inte med på det från början, eller?
Nej, det var bara på flip.
För jag kommer ihåg, han tyckte det var lite jobbigt.
Men hans mamma ringde... Nu heter han något henne. Hon var på Island. Rest in peace, man. Vila i frid. Rest in peace, Armageddon. Min bror. Oh man, rest in peace. Det fanns saker som vi inte förstod. Hur Gud kunde tillåta att jag miste min bror. Oh man, du var snäll och bra. Gud saknar nog ett av sina änglarbarn. Du lever, du är inte död i mitt minne. Vänta så vi kan mötas i himlen. Eller hur, visst låter det bra. För du vet att jag gråter som karl. Rest in peace, man. Och Petter med, det är så himla svårt att berätta det. Minns du när vi bakade marängs vid käll och när vi skapade Trampix? Det var ball, vi rappade en massa. Vi älskade och både blattar och rassar. Så håll flabben och hatar ni bara. Vila i frid, vi saknar dig, Arman. Arman, och kan jag säga ja? Det är alltid the good ones som måste dö. Jag är ledsen att jag tvivlade när du sa ej. Narnia handlar om mig. Jag är ledsen att jag skrattade bort när du grät och sludra om att ingen ville ha dig för din feta rumpa. Jag sitter där vid bänken, 2 mil från platsen. Du trillade med rullorna och spräckte skallen. Mannen, livet är så fort och du togs för tidigt. Överlevde snuten när du tog en tidning. Du klarade dig ur bilkrasch och helt oskad när du stukade foten. Läkte din fot snabbt, tack för allt, mannen, jag tänker nu. På alla skämten vi drog upp på bänkes hus. Där på balkongen när vi passade spliffen ofta. Och bara tog det lugnt med hiphop och softa, man. Gud, kan du ge mig ett svar? Kula för tidigt, nu rappar du i himlen med Tupac och Biggie. Och Proof och Flavor Flav och kickar beats med Jammaster Jay. Det känsliga rösten skänker mig tröst. Jag saknar dig och det känns i min bröst. Hoppas du är lycklig och sånt. Gud älskar dig nu lika mycket som oss. Har en dröm och du dör i den. Förstår Jordis text och bättre nu för tiden. När det är rätt för livet är svårt. Som hårt att vara barn är liten och svår. Hittar inte heller svaren i varken Bibeln eller Koranen. Önskar att du aldrig hade skadats. Så nu lägger vi en blomma på din gravplats. I saknar dig. Jag vrider mig kallsvett i mitt i natten. Drömt något igen och vakna. Allt är så tyst sen du for till himlen. Jag är kvar i en mardröm, Arman. Jag kan stå på en fest och min blick försvinner. Börjar böra som ett barn och min blick förnimmer. Din kropp i kistan och mitt hopp vissnar. Stopp i ristlan och min kropp i kristnen. Jag kan gå från att förneka i en minut till att bara bryta ihop och bara hälla ut en hel öl bakom ryggen och skrika till Gud. Gå ner på knä, regnet friska mot huden nu. Jag är så ledsen att du ligger där 6 fot under och ber till Gud varje dag om ett under. Att han ska skicka dig tillbaks till jorden. Vi saknar dig, om man tar mig på orden, mannen. Gud, kan du ge mig ett svar? Jag behöver.
Represent all day, every day. Special, special, specialistona baby. Specialistona baby. Så jäkla bra.
Det är nästan lite konstigt att sitta och göra det på, alltså på datorn när man hade kunnat typ så sätta in en dödsannons i någon jävla obskyr tidning så fyra kommuner bort.
Ja.
Och då hade ju liksom ingen som kände honom sett, så kunde man bara åkt och köpt den.
Ja, den, men det känns ju jobbigare.
Tycker du det?
Alltså det gick, tog ju...
Det är dyrare också.
Ja, det tog väl en och en halv timme att göra den liksom. Ja.
Men du berättade också att det var någon som försökte fota honom på bussen sen. Mm. Alltså någon som försökte smygfota honom med mobilen på bussen. För att säga att han levde.
Men jag tänkte, för jag tyckte det var jävla grymt att fejka sin egen död alltså.
Mm.
Jag tänker till och med om man, alltså man ska ha ett sånt lager med videofilmer där man har spelat in sig själv, där man åldras lite. Alltså när man bara är ute och går så är det någon som filmar. Alltså man kan själv liksom släppa ut dem postumt då liksom. Alltså att någon, man har någon, något konto som säger, ah, nu har vi hittat en ny video då på
Arby. Alltså du menar att man fejkar sitt eget liv?
Ja, exakt.
Vadå, att man låtsas att, aha.
Man, så att det ska bli
du
en
är
ny...
död.
Ja, precis.
Men du fejkar ditt eget... Du fejkar ditt liv.
Fejkar mitt life. Så jag kan säga det här nu då. Jag börjar lite med utbildningen redan här. Alltså, det är bara ni som lyssnar på de här tidiga avsnitten som kommer veta om det ju.
Mm.
Men när jag dör, då är jag egentligen inte död.
Eller?
Eller är det inte så att när du är när död så tror folk att du lever fortfarande?
Men det gör jag inte.
Du kanske är död nu. Att vi bara sitter och fejkar. Vi har spelat in det här för länge sedan.
Uh-huh.
Så kan det
och
vara.
Och så klipper in lite aktuella händelser som AMK. Och...
Det är därför det ibland låter lite konstigt när du kommer in. Så här, mm. Att det inte är helt så rimliga reaktioner. Nej, men vad...
Jag var omotiverad skratt.
Dåligt klippjobb.
Ännu ett bevis på
min nya karaktär. Man som spelar levande fast han är död.
Jag skapar ju en karaktär också. En ny karaktär på flyget. Minns du vilken?
Nej, jag har glömt.
Roffe med död frun.
Nu kommer
jag det. Där är min nya karaktär, Roffe med död frun. Hej. Jag heter Rolf. Men mina närmsta vänner kallar mig Roffe med död frun. För min fru dog nyligen.
Ja, jävla bra.
Ja.
Okänsliga vänner, när Rolf har...
Ja.
De är... vill alltid påminna honom Rolf med död frun.
Och kallat honom Rolf innan. Kanske Roffe. Och sen när hans fru där så...
Jag föreslår att det skulle vara Roffe med dödedottern. För att det lät ännu mörkare. Att hon också... Roffe med dödedottern.
Man ser ju en armbåge i sidan på Roffe. Framför sig när man hör namnet. Roffe med död frun.
Roffe med död frun. Är det du Roffe med död frun? Vad sitter jag? Vad sa du? Nej, jag kan inte prata just. Jag sitter hemma hos Roffe med död frun. Ja, jag är precis hans fru idag. Ja.
Visste du inte det?
Visste du inte? Nej, hon är helt dövande. Dog nyligen.
Vilka Roffe?
Roffe med död frun.
Ja. Hälsa så gott.
Roffe med död frun.
Jag funderade på, jag kanske inte att fejka min egen död, men att fejka att jag var försvunnen för att få uppmärksamhet.
Mm.
Ja, men det var då när jag genomförde projektet Simon 120 dagar. Jag reste runt i Sverige och bodde hos olika folk och gjorde serier om det. Och då hade jag ganska mycket massmedia ögon på mig liksom. Lokaltidningar skrev om när jag var i den stan och sådär. Så då tänkte jag så här, ja men så jag började planera lite med att jag kanske skulle bo hos... Och det var någon som hade skrivit in, som jag tror jag postade också, liksom hans beskrivning. Någon som gillade, så skrev att han gillade tortyr och sadomasochism och sådär. Och gillade allt våldsamt. Fenris, tror jag han kallar sig. Som Fenrisulven är väl något som någon sån här lite nazi-symbolaktigt. Mm. Men då tänkte jag så här, jag måste ändå bo hos honom. för att det kommer bli roligt stoff till serien.
Mm.
Men så tänkte jag att men sen tror jag att han ställde in i sista sekunden. Men då tänkte jag, men då hade det varit roligt att så bo hos då. Jag snackade med min kompis Bromander, att jag skulle bo hos honom, fast jag skulle bara så här, sluta blogga, sluta stänga av mobilen och liksom så här, var försvunnen tills det började komma upp löpsedlar liksom.
Ja.
Men då var det också att jag tänkte på faktiskt min mossa. Ja. Jag tänkte att hon skulle nog ta det för hårt.
Ja.
Jag vet inte hur mina övriga syskon och sådär skulle ta det liksom.
Men funderade du på att berätta för dem men säga att de absolut inte får säga någonting?
Ja, jag funderade på det. Men samtidigt så kände jag att det är väl lite där folk tittar först. Och sen måste man liksom sätta dem i en rätt jobbig situation. Att de måste ljuga om
för
folk
för polisen ringer, också antagligen.
Ja, och sådär. Att så palla där rätt slut.
Ja. Ja, men kanske någon dag då om du, när du... När du inte har så många släktingar kvar.
Men vi kan väl säga det till din familj. Om Simon någonsin försvinner så är det bara på skoj. Nu behöver du inte leta efter
dem. Det är inte ropa var.
Det är ett jäkligt bra sätt att undvika att någonsin bli kidnappad. Att gå ut med att jag kommer någon gång försvinna. Och då kommer det bara vara på skoj.
Ingen kommer betala om det. Man sätter kidnapparna i en väldigt svår situation.
Man tar bort makten från dem.
Har ni sett filmen Angel? Med Rolf Lassgård och Helena Bergström?
Bergqvist. Bergdahl.
Helena.
Med Roffe och Helena.
Roffe med död
fru. Undrar man har en död fru.
Jag skulle inte förvåna mig.
Nej, det ser man nästan på. Den här ledsna blicken och de här
trösta kilen.
De här fransarna på hans mockajacka. Typiskt tecken på en död fru.
Nej, men där fake... Har du inte sett den?
Nej.
Helena, alltså de ska spela ett rockband. Och det är väldigt roligt för att det är de två... Roffe med dödefrun Helena och sen är det goten i Änglagård.
Rickard Wolf. Ja.
Och de ser jävligt redan väldigt överåriga ut när de ska liksom framstå som så här. De kanske ska vara lite före detta rockmusiker.
Men det verkar ändå som att de är ändå väldigt inne liksom.
Men du kan tänka dig de tre står på scenen och rocka liksom. Och att de liksom har, de tycker själva att de är ganska bra skådisar, så att de, man tror Rolf Lassgård, han spelar ändå som att han själv känner sig trovärdig som rockstjärna. Och så ställer han, så han säger bland annat repliken: "It's only rock and roll, baby." Det är en skrattfest, Angel. Även om folk jag såg den med då inte tyckte det var speciellt kul. Jag var lite mer till mottaglig för kultfilm liksom. Men
det skulle, det är ju så att den skulle kunna vara gjord av Ricky Gervais. Och då skulle det bara vara kul.
Han håller väl till och med på att göra exakt den filmen nu.
Jo, är det inte så? Han gör väl något liknande.
Och så är det Helena fejkar sin egen död i den filmen då för att boosta sin karriär.
Ja, just det.
Och sen så åker de till, och hennes tillflyktsort är då något Thailand eller något sånt där. Ja. Väldigt fint hotell. Och det vet man ju att det är ju Colin Nutley alltid lägger in sådana scener för att få betalt avdragsgill semester. Ja. Så det var så här, okej, okay, då fick de in det. Ja. Det kan till och med vara så idén föddes.
Ja.
Om man skulle göra en film där...
Det är väl Colin Nutley som har gjort Änglagård också. Ja,
ja, det är det.
Då har du ju Änglagård 2 när de åker till New York...
Ja, och köpa hattar med Jill Jonsson. Är det den du tänker? Nej, det är någon annan.
Änglagård 2, det är de här bröderna som de ska leta upp sin amerikanska kusin eller något sånt.
Du tänkte det var för att åka till New York?
Nej, bara för att åka till New York. Det är väl bara en scen i New York liksom.
Ja, det är det kanske. Men jag tänkte också, det finns också en omotiverad scen med alltså Colin Nutley och Helena. Där Helena köper hattar med Jill Jonsson i London. Och det är också en helt omotiverad scen. Det var bara, vad ska vi åka? Så här, hon var väl kompis med Jill Jonsson då förmodligen. Och så testade de lite hattar. Så här, för inte handlingen framåt för fem år.
Ja, men det är roligt. Det hade varit roligt att göra en film med såna planteringar som inte har någon payoff. Att det bara är så i början av filmen så är det en karaktär som lägger en pistol i en låda. Så zoomar man in på lådan och så blir det
spännande
musik. Sen händer ingenting med det.
Det ligger ett handskfack en hel film, att man hela tiden, så fokus blir hela tiden på handskfacket i den här bilen som de åker väldigt mycket i den filmen.
En av karaktärerna har en obehaglig hosta. Att det märks när han pratar att han hostar till rätt ofta så, men sen visar sig att det är bara en vanlig förkylning.
De kommenterar aldrig det, det är bara att han hade hostat. Man vet ju att det är AIDS ofta när någon börjar hosta. Specialisterna. Hey! Specialisterna.
Hey! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.